don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till Market Makers.
Tjena, tjena, tjena.
Ny vecka, nytt avsnitt. Är du taggad, Fabian?
Jag är som alltid taggad.
Härligt. Jag håller i mig här i stolen för att jag är så otroligt på G så jag nästan ramlar ur.
Det har varit ännu en bra vecka på börsen, som man brukar säga.
Jag försökte ju skryta här lite. Det var första avsnittet för året om att det hade gått upp 20% portföljen.
Ja, nu ligger det back 20%.
Sen var det ner.
Ja.
Och nu är jag uppe på nästan 20% igen.
Det är bättre än vad jag är.
Jag är tillbaka till att starta.
Men jag hade ju, vi ska gå in lite mer på nyheterna också. Men jag, ett av mina favoritbolag, eller ett favoritbolag, men ett bolag jag tycker om väldigt mycket, BYD, har ju ändå gått upp 10-11% sedan i fredags.
Ja, jag ångrar att jag sålde den.
Det förstår jag.
Ja. Men innan vi går in på nyhetssvepet, du har ju nu skaffat Twitter efter popular demand, som man säger.
Jag har twittrat 3 gånger sedan dess.
Ja.
Vad heter jag? Jag heter Snabela Fransén understreck Fabian.
Ja, och Fransén med Z.
Ja, hur annars ska man stava det med C?
Nej, jag vet inte, med S tänkte jag. Och så har vi fått någon fråga också på Facebook. Någon som vet att vi ska lägga ut våra portföljer. Vi har ju tyvärr inte Sharewheel. Men
vi kan kirra en Excel-fil.
Ja, vi kan kirra inloggning till våra konton.
Ja,
så man kan gå in om man vill handla någonting.
Men
vi kirrar en liten portföljesammanställning. Så får ni se. Jag vet inte vad man ska med den till. Det är väl inte ett råd att ta rygg på oss. Men om någon vill kolla i alla fall vad vi har gjort så kommer vi dela det på både Twitter och Facebook.
Ja, vi kan väl ha... Vad heter det? Procentfördelning och storlek och liknande.
Det tycker jag att vi gör rätt i. Veckans nyheter. Vi har ju haft en så kallad government shutdown i USA. Och trots det har börsen gjort all time highs. Så att det finns ju ingen ände på håsen.
Ja, bitcoin gick väl upp 7% på det eller något sånt.
Ja, efter att ha fallit typ 50%. Det var väl, vad det var. Det är kanske därför vi inte pratar om det på länge. Det är inte lika kul att rapportera om när det går ner.
Så är det.
Ja, men det är lite intressant tycker jag i alla fall med sådana här government shutdowns. För det kan ju bara ske i USA i princip. Och det har att göra med hur det är uppbyggt. Och framförallt det sägs, staten lägger ju en budget som går ut på att man går back helt enkelt. Och då måste man låna pengar. Och till skillnad från många andra länder så har ju de skilt sin riksbank eller centralbank från staten. På ett sätt att staten dessutom måste godkänna alla lån. Så först säger staten till Fed i det här fallet, Federal Reserve, att vi ska låna upp, vi ska göra de här investeringarna. Och Fed vet att då kommer vi behöva låna så mycket pengar. Men de får inte bara gå och göra det hur som helst, utan man måste godkänna det i kongressen. Och det är det här man har stoppat upp nu. Och då får man en så kallad government shutdown. Så i 3 dagar nu har ju regeringen eller staten så har inte varit stängd. Men väldigt mycket, framförallt museer och sådana saker. Då får folk gå hem.
Framförallt är det inte första gången det händer heller.
Nej, det har väl hänt, jag tror att det var 19 gånger vill jag minnas att jag fick ihop det till.
Ja, det hände ju under Obama också. Så att det har hänt nyligen.
Ja, och jag läste om en gång det hade skett ganska nyligen. Då hade det varit stängt i, men det var under Obama. Hade det varit stängt om det var 15 eller 16 dagar. Och då var det Standard & Poor's hade räknat ut att man trodde det här kostade ungefär 0,3% i BNP-tillväxt.
Det är fantastiskt.
Det är ganska stora siffror om man tänker på hur mycket USA har i BNP. Men det är lite intressant i grejer i alla fall. Men ett bolag som har gjort en nytt all time high på i det här börshåsen
är Netflix.
Jajamän. Och de har ju stigit runt 10% idag på rapporten som kom igår kväll. Och är för första gången värderat till över 100 miljarder dollar.
Och Niklas, de ökade i omsättning med hur mycket?
Med över 30% year on year.
Och det slår ju estimaten med råge.
Ja, både omsättningen har man ökat mer än vad analytikerna trodde. Man hade även framförallt ökat antalet nya prenumeranter enormt mycket mer. I alla fall att de hade väl fått ungefär 8 miljoner nya prenumeranter världen över. Och man hade räknat på ungefär 6 miljoner. Så det var det som fick den här enorma rusningen. Trots detta dock så är ju earnings per share, alltså vinsten man tjänar, den är ju ungefär, den var ju enligt estimaten.
Ja, men de har väl en rätt schysst egen metric de räknar efter. Vad är det? Market cap genom skuldkvot?
Ja, eller man tar skuld genom market cap tror jag att det är. Och precis, då får man ut att så att om market cap ökar, då minskar det
talet. Men det är ju svinbra om du är aktieägare, för nu när de tar lite skulder, då bara köpa upp aktien. Exakt. Så minskar den kvoten.
Jättemärkligt. Och ett annat bolag som då har gått upp väldigt mycket och som vi, så det ni nämnde i början.
Ja, det är kinesiska elbilsföretaget BYD som vi snackar om, eller vi har snackat om det tidigare avsnittet av podden.
Exakt, Build Your Dreams. Och det är ett väldigt intressant bolag för att det är många som tittar på Tesla när man pratar elbilar. Men Build Your Dreams är ett bättre alternativ i alla fall om man vill ha ett bolag som tjänar pengar.
För det första, de har ju vinst. Lägre värderade. Och tjäna pengar. De säljer fler bilar än vad Tesla gör också. Mycket fler bilar.
Och de har en ganska intressant ägare.
Ja, Warren Buffetts Berkshire Hathaway äger cirka 25% av bolaget.
Ja, men ändå ser man inga värdeinvesterare som pratar om Build Your Dreams.
Jag ska tillägga att han köpte för några år sedan. Men i alla fall, det gick upp 10-11% på 2 dagar. Och det var efter att ordförande för Build Your Dreams gick ut med att BYD kommer att öka omsättning med upp till 10 gånger fram till 2025.
Håsigt.
Ja, det är sjukt håsigt. Men han är faktiskt känd för att vara jäkligt håsig. Han är helt övertygad om att marknaden för bilar i Kina kommer helt till 100% bestå av elbilar 2030.
Det skulle man nästan vilja betta på kanske.
Ja, men vi kan ju starta market makers betten, lägga ut det på Twitter. Och så kan vi vara market makers för det.
Men en det går sämre för, det är ju stackars Bill Ackman.
Ja, det är synd, han är faktiskt en av mina favoriter i investeringsvärlden. Han är lite av en legend, han gick ut från business school när han var 25 eller något sånt och startade Pershing Square direkt.
Precis, Pershing Square är hans aktivistfond. Och det känns inte schysst att göra någon liknelse, men de flesta svenskar känner ju till Christer Gardell och aktivistfonden Cevian. Där man då, stor del av affären går ut på att man går in i bolag, tar en stor ägarandel och försöker driva igenom någon typ av förändring. Fast Bill Ackman har väl mer gjort sig känd just för att han har gjort stora blankningscase.
Ja.
Det kanske inte alla case han har gjort, eller?
Nej, men han blev mest känd för sitt stora blankningscase i Herbalife.
Ja, precis. Den finns det ju faktiskt. Det kan vi verkligen rekommendera. Det finns en sjukt spännande dokumentär på just Netflix också, så får de en till prenumerant som heter Betting on Zero. Den handlar just om Bill Ackmans blankningscase för Herbalife. Och sjukt intressant. Och Carly Khan är med på ett hörn också och går emot honom.
Ja, men Carly Khan, han hatar Bill Ackman. Men det är alltså, Herbalife, det är ett helt sjukt bolag, för det är ett pyramidspel.
Och det får man egentligen inte säga i juridisk mening då.
Okay,
det är multilevel marketing.
Okej, vi säger så här. Om det är någon som lyssnar som jurist, det här är inte ett pyramidspel. Det är multilayered marketing.
Multilevel marketing.
Multilevel
precis
marketing.
Precis som svenska börsnoterade Oriflame.
Ja, men... fan, Niklas. Men i alla fall, kolla den dokumentären. Och det finns hög sannolikhet att ni också skulle börja gå short Herbalife. Men det vi vill komma till är att Pershing Square ska nu göra nedskärningar och de kapar ju en femtedel av all personal.
Ja, och han ska även försöka tona ner på sin liksom, publika persona. Jag vet inte hur det ska spara pengar, men det är i alla fall också en grej de gick ut med.
Nej, men det har ju varit mycket att han har gått ut i media väldigt mycket när han gick short. Han gick short i Herbalife första gången 2012 och han gick in med, han gick kort $1 miljard. För att liksom få fram det här att han ligger short, vad Herbalife är, varför man inte ska handla den aktien eller använda bolaget, så var han väldigt liksom representativ i media, gjorde många intervjuer och liknande.
Ja, precis, det är det som har varit, ska man säga, aktivistdelen eller så, utan han går ju verkligen ut och pratar högt om sina case och förklarar då, precis som du säger, att det här är, jag tror, jag har inte någon källa på det, men jag tror väl också att han var kanske involverad på något sätt i den här dokumentären Betting on Zero.
Absolut.
För att verkligen få ut det här budskapet om vad det är för bolag, så det ligger ju verkligen i hans egen intresse att man kollar på det.
Den är inte så objektiv om man säger så.
Verkligen inte, den tar hans sida.
Men multilevel marketing som sagt. Men i alla fall, han låg short. Han har legat short med över $1 miljard sedan 2012. Vi kan ju säga att Herbalife gick upp 40% 2017. Så var det nog inte så jättehärligt
dyrt
för honom.
Lite
det
dyrt.
Dyrt. Och sen är det ju också en till anledning var ju att Pershing Square hade sett rätt stort innehav i Valiant Pharmaceuticals. Och de skrevs rätt mycket om 2015. De hamnade lite av en prissättningsskandal när de höjde priset på många droger. Bland annat en AIDS-drog med över 5000%. Och sen blev de även anklagade för att manipulera sin redovisning. Och det fick aktien att sjunka 90% under ett år. Och
borde han lägga kort.
Han borde lägga kort. Vi kan säga Ackman och Pershing Square, de gick ju back $3 miljarder på det.
Ja, och det var ju ungefär då en femtedel av hela fonden. Så att ihop med det här, alltså, jag tror inte att han har det särskilt roligt just nu faktiskt.
Nej, han var ju, han kallades för aktivistfondernas Warren Buffett under den här.
Ja.
Så att han hade väldigt, väldigt hög status.
Verkligen, och nu hans fond då gett negativ avkastning 3 år i rad och nu, ja, han försöker få rätt sig på det. Det var en liten lång utsvävning om det, men Bill Ackman är en jäkligt spännande figur. Jag tycker man ska kolla på en dokumentär, man ska läsa lite om Bill Ackman om man är intresserad av finans.
Han är en cool dude.
Och en annan cool snubbe är ju, eller snubbar är ju Morgan och Stanley som driver, startade banken Morgan Stanley.
Barnbarn till JP Morgan faktiskt.
Ja.
Vilket är rätt kul, som är en konkurrerande bank.
Exakt, men det var inte släktforskning vi skulle ägna oss åt, utan det jag vill bara säga att de säger i en ny rapport nu att vi är i the late cycle euphoria stage. Och det är jäkligt intressant ändå. Det är många som kallar toppen på börsen just nu. Och de menar på, det de menar med det här är att vi är antagligen i sista steget nu i cykeln där det blir eufori. Att folk bara köper allt, allt går upp som en galning liksom. Och ja, det ser ju ut så framförallt på amerikanska börsen också. Det är ju nya all time highs på nya all time highs.
Ja, förutom Ray Dalio som... Han anser ju att börsen inte är övervärderad om man kollar på andra instrument.
Ja, det finns ju några sådana också, men det känns överlag som att sentimentet är mycket att... Överlag, det känns som det är konsensus just nu att ja, men börsen är övervärderad, börsen kommer sjunka, eller kommer, liksom, kommer krascha snart, men tills dess kommer det vara fest. Och en annan då, jag tyckte bara tänkte nämna också, det finns en fond som heter Gluskin Sheff. Och de har ju nu i ett ganska nyligen marknadskommit noterat 10 indikatorer.
Schysst fondnamn för övrigt.
Ja, de har liksom skrivit ner 10 indikatorer som de tycker påminner om bland 1999 och 2006. Alltså år innan då det föll. Några av dem som är intressanta, det är ju att vi har ju full sysselsättning.
Ja.
Det ser vi ju i stora delar av Europa och USA. Så det går i princip inte få lägre arbetslöshet. Vi har den lägsta sparräntan på ett årtionde. Och det vet man vem man än pratar med, så är folk galna. Framförallt folk som är lite äldre blir ju galna på att så här, det går inte att ha pengar på ett sparkonto. Du får ju inga pengar för det.
Ja, vi har inte bara lägsta sparräntan på ett årtionde. Vi har lägsta sparräntan någonsin i historien.
Så kan man också. Men han jämförde ju med 1999 och 2006. Och då hade vi också väldigt låg sparränta.
Ja, absolut.
Sen har man då bland extremt högt förtroende bland konsumenter, och det brukar ju vara liksom en laggande indikator. Det vill säga att när börsen har gått upp eller det går väldigt bra för industrier, då tycker folk att nu känns det som att det går jättebra. Men som sagt, den laggar ju liksom efter. Man har väldigt höga PE-multiplar. Vi har en M&A-boom, det ser man ju verkligen. Alltså att,
företag köper och köper upp andra företag.
Exakt, det är, och även mycket styckningar, och man delar ut delar av bolag, och det är mycket aktiviteter för att man antingen slår ihop eller styckar bolag.
Mm. Och det är för att det är så jäkla billigt att göra.
Och, men det som kanske är mest intressant då är ju såklart hans råd. Och hans råd var då, tyckte han att han skulle investera mer globalt. Nämnde bland annat just Japan som underäkt, och det pratade vi om förra avsnittet.
Yes, så vi ska även ha en podd om det. Och oj, faktiskt mitt första Twitterinlägg handlade om intressanta företag i Japan.
Stöda, har ni en viktig anledning?
Hoppa in och följ mig där.
Och fokus också på bolag såklart med stark balansräkning, kvalitet, vinster samt utdelningstillväxt. Och det skulle ju kunna vara bolag till exempel som Investor som rapporterar här dagarna och höjde sin utdelning för 8:e året idag.
Ja, men det brukar väl vara favoriten bland utdelningsaktier bland många utdelningsinvesterare.
Investor känns ju som ett klart, liksom, vad ska man säga, i någon situationstecken säker case. På de här nivåerna har jag ingen aning, men det är ju alltid så här som känns som varje gång det går ner så ska du köpa.
De äger ju väldigt mycket industribolag, och industribolagen brukar ju alltid toppa ur på toppen av en cykel.
Exakt, så det kan vara ett väldigt intressant case om vi skulle få en större sättning på börsen, tycker jag.
Ja, men absolut. Då är det ju självklart. Framförallt är det de här softa värderingarna som styrelsen. Det är ju Wallenberg, och de tenderar ju att sköta sina bolag väldigt bra.
Sen har MiFID 2, som vi pratat om lite grann, de här nya EU-reglerna för finansmarknader och banker, lett till att vi i Sverige inte förhandlar ETF-er. Medan det har skett så har amerikanska mäklaren TD Ameritrade, de har intresserat 24 timmars trading för just ETF. Det tycker jag är lite coolt. Så nu kan man alltså handla det 24 timmar om dygnet, precis som med valutamarknaden till exempel.
Det är svinbart.
Och de ska även introducera det för enskilda aktier. Och det här är ju, jag i alla fall tycker det är sjukt intressant, om det här är något som skulle kunna spridas till exempel till Europa eller Sverige. Så vad gör man då? För då har man helt plötsligt inga heliga timmar där man kan rapportera eller lägga ut nyheter som kommer påverka kursen. För det är ju därför man lägger rapporter utanför börstid oftast, för att man ska hinna läsa den.
Jag tycker det är sjukt att säga, jag följer ju kryptomarknaden rätt mycket, och det är väldigt intressant att se hur marknaden skiljer sig bara det när man går och lägger sig, när man vaknar.
Och framförallt helgerna, va?
Ja, bara helgerna också. Men det är liksom när du går och lägger dig, då lägger sig Europa, då vaknar Asien, och sen vaknar USA.
Ja, man ser ju stora skillnader. Men just det här med helgen tycker jag är intressant, för jag kan tänka mig att det är många som då handlar där som är, ja, men hobbysparare liksom. Och de har inte tid på dagarna för att de jobbar, och på helgerna sitter de kanske mer och handlar aktivt. Så att det brukar alltid ske väldigt stora rörelser på helgen. Ja, det var en kort liten grej. Och sist men inte minst, så är det ju nu ungefär ett år efter att Amazon presenterade sin kassalösa butik, så ska den äntligen lanseras. Och den kallas för Amazon Go, och det är en sjukt cool lösning. De har ju satt upp massa kameror i butiken, säkert andra sensorer, och så har de maskininlärning AI som gör att de känner igen dig, vilket är lite obehagligt, och de ser vad du plockar ner för vara från hyllan och kan redan där registrera att du har köpt en mjölk till exempel. Sen har du ingen kö, ingen kassa, ingenting. Du bara går ut och det blippas och dras från ditt kort liksom. Sjukt cool det. Och nu när de har köpt då hela Whole Foods, så ska de introducera det här, det är otroligt mycket jobb som kommer försvinna, och det tror jag inte kommer vara bra för Amazons, ja, synen på Amazon i amerikanska ögon.
Nej, men det är så, den här synen man har på de här stora tech-giganterna och Silicon Valley rent allmänhet börjar ju skifta, känns det. Och jag tänker, jag tror att de kommer bli de nya hatobjekten efter nästa krasch.
Det har redan börjat ske till och med.
Jo, men först hade du alla, ingen tyckte om jurister, och sen efter senaste kraschen var ingen tyckte om bankers. Och nu tror jag ingen kommer tycka om Silicon Valley-profiler. Eller ja, tech-människor. Giriga tar över världen. Men du ser liksom så här, Amazon, Google, Facebook. Alla blir så sjukt stora. Om vi tänker liksom Facebook. Hela deras system går ut på, i stort sett fungerar som en drog för dig. Och
framförallt har de ju också haft allting ganska, jag vet inte om man ska säga nihilistisk syn eller väldigt libertarian syn, att de skiter ganska mycket i vad bolaget gör. De har alltid tänkt att så här, ja, men det spelar ingen roll, vi bara lanserar en så bra produkt som möjligt som folk gillar, och sen så struntar vi helt i konsekvenserna. Ja, men,
exakt, deras affärsidé är liksom bygga upp ett system som kommer locka dig, hålla kvar dig och sen kunna använda din data så bra som möjligt, inte emot dig men för sin egna skull. Och samma sak för Google också. Och jag tror inte det här kommer, om 10 år kommer inte folk vara lika vänligt inställda till det.
Nej, och det ser man ju, för om man tänker så här, hela stora delar av västvärlden glider dessutom mot vänster, och att man vill ha, ja, men lite mer regleringar, mer auktoritärt, och då har de här bolagen som helt i princip gör som de vill. Och dessutom reglerar man upp det och ger dem böter eller liksom bara allmänt regleras att de inte kan ha det här monopolstatusen, så kommer de fortfarande tjäna grova pengar. Så det är inte så att det är särskilt synd om dem heller. Så jag tror att vi kommer att se jättestor omvälvning där. Och jag tycker att Amazon-grejen är också väldigt intressant. Amazon Go är intressant just för, ja, tänk man på butiker, för att förstå marginalexpansionen du kan göra till exempel i Whole Foods om du tar bort större delen av personalen och bara har folk som fyller på hyllorna. Sen vet jag i och för sig inte hur den här maskinen funkar med folk som fyller på hyllorna. Får de då plus på sitt konto? Nej, jag skojar. Men det är en intressant grej i alla fall. Det kommer nog påverka världen väldigt mycket.
Ja, absolut. Och där är väl, det kan ju bli liksom första etappen i den här AI-expansionen där man helt plötsligt ser, oj shit, det är sjukt många som förlorar jobb. Vad fan ska vi göra? Och där kan ju liksom, det kan ju bli sjukt många negativa konsekvenser, till exempel USA på grund av det här.
Verkligen. Och med det säger vi tack för nyhetssvepet.
Tack så mycket. Idag har vi gäst med oss i Market Makers som är en av min och Niklas favoriter på Twitter, nämligen @89Olle.
Ja, och han driver även en blogg som heter jakten.blogspot.com eller .se. Ja, det vet jag tusan. Men vi tycker i alla fall att det är skitkul att testa att ta hit lite mer gäster, och vi tänkte fortsätta köra på det spåret och ta in, ja, fler duktiga, liksom, kanske lite mer, ja, men Twitter-profiler och sånt. Folk som syns i media och liksom lyssnar på vad de har för strategier och
lite
case.
Finansprofiler.
Ja, och vi vill jättegärna höra vad ni tycker om det. Tycker ni att det är skitbra? Tycker ni att det är skitdåligt? Tycker ni att det är mittemellan? Och också tips om gäster. Och då når man oss på podcast@ipo.se eller på Twitter @marketmakerspod.
Jag och Olle drar upp 3 rätt fina case, varav 2 involverade i Ryssland. Och för er som har frågat efter emerging markets företag och aktier, så rekommenderar jag att ni lyssnar på det här. Ja. Det är jäkligt spännande.
Verkligen. Och med det säger vi välkommen till podden, Olle.
Tack så jättemycket.
Jag tänker så här, vi börjar i den änden att, ja, men kort presentation. Så hur är du som investerare och hur ser din investeringsstrategi ut framförallt?
Jag är faktiskt en ganska kortsiktig investerare just nu. Och det beror bland annat på att jag tror nog inte att börsen kommer att förbli så här positiv som det varit de senaste åren jättelänge till. Jag är en ganska koncentrerad investerare som har ett fåtal innehav som ofta utgör en ganska stor andel av portföljen. Och så skulle jag kunna definiera mig som en småbolagsinvesterare. Jag är inte intresserad av de här stora OMX30-bolagen utan istället mer vanligt med aktietorget och First North eller Small Cap.
Om vi börjar då med att sätta på den kortsiktiga delen. Hur liksom hittar du de här casen då? Är det, sitter du bara och kollar på TA eller har du någon, vad är det för strategi?
Man skulle kunna säga att jag är helt fundamental först. Jag är, det är nästan i den kampen som inte tror på TA riktigt. Och det jag letar efter är väl någon form av trigger oftast. Något som kan hända inom en ganska kort tid som jag tror kommer att driva kurs. Men som inte riktigt ser inprisat ut i den nuvarande värderingen.
Kan du ge något exempel på något tidigare bolag som har haft en sån trigger?
Ja, det skulle kunna vara att bolagets omsättning förväntas öka ganska kraftigt under kort sikt. Eller att det finns... finns någon order som är på väg in där man bedömer sannolikheten är ganska stor eller liknande. Ett exempel är från i höstas när jag hade ganska mycket aktier i Savo Solar. Där jag bedömde att jag ändå hade hyfsade odds att det skulle trilla in en ganska stor order inom kort tid. Men sen när jag då väl ägde aktien och tiden gick så upptäckte jag att nej, men här kommer ingen order. Den här tiden har gått. Bolaget börjar bli lite så här att pengarna kanske inte skulle räcka så länge till om inte den här ordern kom. Så då valde jag istället att skära eller cut my losses, hoppa av och avstå från det bolaget i portföljen.
Men då tänker jag så här, jag förstår i och för sig då att du tittar på småbolag för att de är ju mindre följda av analytiker. För annars tänker jag, skulle man, den här strategin till exempel skulle ju vara väldigt svår på, låt säga H&M då, bara för att ta ett exempel. För att det är så många som följer och har stenkoll på orderna. Hur kan du liksom veta, att, eller tänka i alla fall att du har en edge mot resten av marknaden, att du vet...
Ja, helst räcker det ju, eller helst ska så få som möjligt ha koll på bolagen man kollar på. Och sen ofta så tror jag att det ändå i vissa småbolag kan räcka att man kan mer än snittinvesteraren. För i många bolagen så finns det dels ingen bevakning och dels så de som väl äger aktierna har ofta inte tillräckligt bra koll på bolagen. Typ att i många småbolag så domineras aktieägarna av diverse avansägare som ofta inte har satt in sig själv tillräckligt mycket i sina bolag. Och då kan det räcka att man har bättre koll än merparten av dem. För du behöver aldrig bättre koll än alla, utan det räcker ju att du har koll, bättre koll än merparten av folket.
Det är jätteintressant och det var det jag ville komma till. För jag tänker också att det finns ju en liten dimension där, speciellt om det är bolag kanske med lite lägre omsättning. Att när det väl kommer en sån här trigger, då brukar det dra iväg ganska fort. Också för att folk överskattar ju ofta till exempel ett ordervärde då.
Det stämmer ju ganska bra.
Men hur har det då kommit att du landat i den här strategin? Eller är det du alltid har kört? Eller har du liksom testat på andra grejer också?
Det som har hänt egentligen var att jag började med aktier 2013 och köpte Nokia som min första aktie. För att jag hade en syn på att jag tyckte att det fanns visst värde i deras mobiltelefonverksamhet som inte syntes.
Och det gick bra?
Ja, det råkade gå bra när Microsoft köpte ut deras mobilavdelning. Och sedan så kort efter det så... fick upp ögonen för Starbreeze och köpte en hel del aktier där i samband med släppet av PD2. Så det råkade bli så att de två första casen som jag var inne i med en stor andel av kapitalet råkade bli bolag där event som skedde drev upp kurserna. Och sen efter det så har man då, vad som har funkat för en har man stannat kvar vid det. Ganska stor del.
Tursamt ändå att det börjar bra, för det vanligaste brukar att man bränner sig ganska rejält i början.
Ja, att Nokia råkade sluta bra, det var ju 100% tur. Det var ju verkligen inte så att jag kunde räkna på det till en tillräckligt stor position för att ha någon chans.
Men om vi tar det här, för du nämnde en annan grej också, att den är ganska koncentrerad portföljen till få bolag. Och ofta då kanske lite mer högrisk case skulle jag bedöma det för.
Ja.
Och hur kommer det sig att man väljer så? Är det bara för att det blir lättare att bevaka ett fåtal bolag?
Alltså min målsättning är ju att jag ska vara en av dem som kan bolaget allra bäst. Alltså inte typ så här bland de topp 10, topp 20 i Sverige på bolaget. Och du kan ju följa ett antal bolag på en sån detaljnivå att man har koll på detaljer som inte så många andra ser. Men det finns ju en gräns för hur många bolag man kan hålla koll på samtidigt om det är det som är målsättningen. Jag jobbar heltid just nu och hade jag haft 15-20 bolag i portföljen, då hade jag slutat kolla noggrant på de här bolagen som har lägre viktning. Och då tycker inte jag att det tillför så jättemycket värde att ha med dem när målet är att jag ska ha bättre koll än vad jag klarar av.
Men har du något särskilt urval? För jag vet, jag och Niklas, vi har ju lite så här att vi följer mest bolag som vi tycker är intressanta, mycket teknikbolag,
ja.
För det är det vi har intresse av. Har du någon slags sån sektor, vad ska man säga, sektorbegränsning när du väljer bolag, eller går du helt ut på vilka bolag du tror kommer triggas när du går in i ett bolag och ska...
Alltså jag tror ju, jag har ju bättre koll på spel till exempel än mycket annat. Och där har det funnits ett antal bolag som jag följt. Jag följer i princip merparten av de svenska bolagen inom den sektorn. Sen är jag ganska intresserad av typ så här teknikbolag som ändå har någon försäljning. Inte så här 100% förhoppningsbolag utan sådana som redan börjat sälja. Och annars är jag egentligen ganska intresserad även av till exempel råvaror. Men där har jag ännu inte nått upp till tillräckligt hög kunskapsgrad inom många områden.
Råvaror är ju verkligen, där är man ju inte i topp, tänker jag. För det är en extremt stor analytiker som följer olika råvaror. Sen kan det ju vara enskilda bolag såklart som är lite lättare att få koll på.
Ja, alltså själva råvaruprissättningen tror inte jag man är lönt att kolla på som småsparare.
Jag tänkte säga också, du bloggade ju ganska nyligen om dina favoritböcker 2017. Så tänkte jag kolla så här, vilka finansböcker gillar du mest? Vilka har format dig till en bättre investerare?
Ja, alltså de böckerna som jag tyckt allra mest om att läsa, det är egentligen ofta böcker som inte varit direkta finansböcker utan snarare kopplat till psykologi runt finans. Och där är det ju till exempel Taleb's böcker som jag tyckt väldigt mycket om att läsa och läst om ett par gånger. Bland vanliga mer börskopplade böcker så är till exempel The Most Important Thing jättebra. Och den läste om ett par gånger också.
Jag har faktiskt inte läst. Vad går den in på?
Alltså den går egentligen ut på att det finns väldigt många grejer som man både tittar på som är jätteviktiga att se på. Och boken går egentligen igenom sak efter sak. Och trycker på varför det här är något som är viktigt att kolla på när man kollar på bolag. Och det blir inte så här bara siffror utan det är snarare mer... Ja, men hur fungerar det med ledningen? Vad finns det för risker här? Och vad är motsen? Alltså mer åt det hållet. Så fundamental analys som inte är helt sifferbaserad utan mycket fokus på mer mjuka faktorer också.
Det är intressant. Vi pratade lite om det faktiskt i förra podden. Pratade vi om Evolution Gaming och Net Entertainment.
Ja.
Om just den grejen. Det är ett ganska bra exempel på det. Att man har två stycken som många jämför i alla fall som peers. Så att de är lika. Men det ena värderas till premier och andra värderas till rabatt i princip. Och det beror ju framförallt på att just ledning och sådana saker. Det är ett bättre skött företag. Och det tycker jag är många investerare som glömmer bort det faktiskt. Att man bara screenar på fundamenta men glömmer det mjuka också.
Ja, men samtidigt känns det som många, de skiter i hårdvalutan, man ska säga, de hårda siffrorna och säger bara att de kollar på fundamentan och det slutar med att de sitter och kollar på men vilken skola har vdn gått på och det spelar ingen roll egentligen.
Nej, det får jag...
Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Det är lite för stor liksom vikt i vad liksom vdn är, vad de har gjort tidigare, inte lika mycket på vad de ska göra eller vad företaget har möjlighet att leda sig till. Liksom, hur kommer marknaden växa?
Ja, det blir ju väldigt konstigt oavsett om man väljer det ena eller det andra här. Utan du får ju såklart kolla på båda. Det värsta blir nästan folk som helt och hållet fokuserar på de mjukare grejerna. Och sen så plötsligt så ignorerar man helt värdering för att det här är liksom bra bolag med bra ledare. Men så köps bolag till oavsett vilken värdering de står på i princip.
Det är ju lite som om man tänker på Amazon just nu som... väldigt mycket prisas in på att de har en extremt bra ledning.
Ja.
Eller Netflix som stack iväg 10% idag. Trots att man ökar upp sin skuld i tiden och inte ökar sin vinst.
Jag tycker ändå det är ganska stor skillnad mellan Netflix och Amazon. Där. För i Amazon-fallet känns det som att det är ju det som många säger som investerar i bolaget. Att de mer eller mindre när som helst kan koppla på och börja gå med vinst. Ganska stora vinster till och med.
Ja, så är det. Och framförallt har de deras molntjänst. Det är det som är riktigt lönsamt och den växer ju också.
Ja, det största grejen, största risken i Amazon, det är väl att de ska få någon så här monopolgrej av EU eller av amerikanska staten.
Ja, precis. Det som man sett på både Facebook och Alphabet.
Ja, exakt.
Men inför 2018, du nämnde att du var lite pessimistisk i börsen. Hur ligger du liksom positionerad och vad går tankarna om börsen generellt?
Alltså jag befinner mig typ hela tiden i ett sinnesstämning där jag är nog som många andra där. Jag tänker att man borde nog ha ganska mycket likvider vid sidan om. Men i själva verket så slutar det ändå med att man har i princip är helt investerad i diverse bolag.
Det känner jag.
Det är så när man kollar på så här sentiment så är det ungefär det som också avspeglas i många andra. Alla är ganska skeptiska till börsen egentligen, fast väldigt få agerar på det, även bland större spelare.
Man vill ju inte missa heller de uppgångar, för det brukar ju vara i slutskedet som det drar iväg som bäst.
Ja, exakt.
Nej, men sen är det också det som vi har återupprepat gång på gång i podden, känns det, men det är ju sån sjuk likviditet som ska in, liksom, det ska in någonstans. De flesta vill inte bara ha det i cash. Och det är i alla fall någon typ av tro på att börsen kan fortsätta uppåt.
Ja, framförallt så på väldigt kort sikt så blir ju cashkostnaden lite högre än när man ser alla andra människor och bolag dra varje dag i princip. Man borde egentligen inte bry sig om sånt. Men om man jämför med ifall allt annat varit lika, det varit ganska lugnt på börserna och väldigt få bolag gjorde fina uppgångar, så kanske det varit lättare mentalt att ligga i cash. En större del.
Ja, det blir ju konstigt nog. Någonstans blir det som en mental alternativkostnad, fast det inte är det. Det är ju utebliven vinst egentligen när man står utanför marknaden. Men jag kan ibland komma på mig själv att tänka på det som en alternativkostnad. Om jag behåller de här pengarna i handen nu, då kommer jag inte kunna få den här fantastiska avkastningen på dem. Vilket är, fast, är sjukt risktänk.
Jag hörde något bra. Det var väl något år sedan att kommer inte ihåg vem det var som sa det. Men sitter du i cash, det är som en call-option för att köpa i framtiden. Och det tyckte jag var rätt bra. Ja. För då får du ju möjligheten att köpa till ett billigare pris.
Jag brukar säga att om man har cash, då har man kort guld.
Ja, det är också ett sätt att säga det. Eller om man ser från dagens datum och tänker, så måste man ju typ så här göra någon form av gissning på vilken avkastning man kan få. Så det får ju vara någon form av avgörande grej för om man vill äga på börsen eller inte. Eller om man vill ha pengarna i cash. Och tänker man att man får någon indexlik avkastning på kanske runt 8%, då känner inte jag att jag skulle vilja äga någonting just nu. Men har man däremot högre förväntningar baserat på hur det gått tidigare, så kan det finnas anledningar att äga under en kort period. För då blir inte en eventuell nedgång lika stor i relation till alternativkostnaden att stå utanför. För det är ju fortfarande en väldigt positiv småbolagsperiod. Och så länge den fortsätter så finns det ju anledningar att tro att även småbolag som man själv råkat välja ibland kommer att ge bra resultat. Liksom.
Vi hade ju faktiskt någon lång utläggning om det där för något avsnitt sedan, just med risk-reward.
Ja.
Just att eftersom risken är ju ganska stor om du köper index idag eller köper storbolagen. Och då måste du ju nästan, om du då vill ligga investerad, precis som du säger, så måste man ju kompensera med att reward har möjlighet att vara väldigt mycket större.
Jag antar man att det kommer bli en typ 15% avkastning per år av att äga index just nu. De kommande typ 3-4 åren. Så räcker det med en sättning på 40% någon gång runt 2021 för att man ska sluta på minus.
Och sannolikheten för det är ju rätt enorm.
Ja, det känns ju inte som att man vill göra det. Och när man snackar med människor som tidigare inte investerat i börsen och sådär, så är ju min tanke bara att nej, men ni kanske ska vänta och läsa på under 2 års tid innan man köper någonting.
Ja, men det blir ju alltid, det är ju fear of missing out också som man märker. Men hur skiljer sig liksom, hur gick tankarna inför 2017 då jämfört med 2018 tänker jag? Är det någonting som har förändrats i grundsynen?
Alltså det hemska är ju att man i mer eller mindre alltid befinner sig i något liknande state där man tror att det är någon form av kris på gång. Och där man tror att det är bra att ha jättemycket cash. Och jag har känt det sedan jag började med börsen. Så inför typ förra året så sa jag att jag skulle vara glad om jag fick 10%. Och något liknande kände jag inför årsskiftet i år. Bara det att januari har varit kaos och att man nu behövt revidera om.
Ja, men jag har känt likadant och det har ju varit några år. Jag vet Niklas, du har ju känt likadant också. Bara, nu smäller det. Nu har vi nått toppnivåerna. Men så når man aldrig de toppnivåerna utan fortsätter bara ticka på. Och därför jag tror att det kan ju vara det, speciellt när det kommer till nya investerare. Jag kan tänka mig att det är lite farligt att se att de ska ligga helt ute. För då går de ju potentiellt miste om de här fantastiska avkastningarna som vi har gjort senaste 5 åren.
Det man alltid vill, tänker jag i alla fall, eller som jag pratar med många av som är nya, är just att det är många som har läst på någon blogg någonstans att indexets snittavkastar är typ 7-8%. Och många då som tar det som någon slags naturlag. Och det är väl egentligen det jag ser som problemet. Att man tror att det bara kan gå upp. Men verkligheten är att vissa år går det ner extremt mycket och vissa år går det upp väldigt mycket. Sannolikheten för att man tar ett år när det går upp väldigt mycket, eller snarare en följd, som du sa fram till 2021 till exempel. Sannolikheten att det fortsätter gå upp tills dess är ju extremt lite.
Ja, jag håller med. Ja. Alltså, sen tycker jag det är något värre ofta också att just nu, i alla fall att satsa på Sverige med en sån tidshorisont, kanske 4 års sikt. För det känns som att det finns ju alla riskerna globalt och sen så är det ju inte så att läget ser stabilare ut i Sverige. Jag tänker att Sverige kan vara mer räntekänsligt än många andra ställen. Och då räcker det ju att antingen med en kris i Sverige eller någon kris internationellt för att...
Ja, absolut. Om man tänker på... Jag kommer inte ihåg exakta procenten, men det var ju över 50% som sa av de tagit lån för bostadslån som inte sa att de kunde betala på lånet om räntan höjs med 1%.
Ja,
det är helt sjukt egentligen.
Ja, jag hörde senast häromdagen hörde jag från en som berättade att deras granne, de skulle sälja sitt hus. och kunde inte acceptera de priser de fick, för då gick de back på huset. För att då har de antagligen då lånat och sen värderat upp och så lånat mer för att göra solsemestrar och köpa bil och allt vad det kan vara för någonting, och sen så smäller det. Men sen också det som du sa, att det är globalt också, för det är ju alltid så, eller alltid ska jag inte säga, men oftast när om det smäller till exempel i USA så spiller det oftast över i Sverige också.
Ja, i Sverige räcker det ju med typ en avstannning i Kina eller i USA för att det viss tillräckligt stor andel av företag ska få problem. Plus att vi då har den svenska lånsituationen med konsumentbostadslån. Där om det skulle ske en större sättning, förmodligen hade påverkat svensk inhemsk konsumtion väldigt mycket. Så det, vi i vissa länder i USA, ja men då har man inte, det går ju fortfarande illa om USA går dåligt. Men det känns som att Sverige tar risk mot ett område mer jämfört med många andra ställen. Framförallt eftersom vi inte haft någon större sättning på länge heller.
Ja, alltså jag kan tänka mig Kanada står ju jävligt risk i deras bostadsbubbla.
Det är väl Kanada, Australien, Sverige räknas som de högst värderade bostadsmarknaderna i
världen. Ja, Australien har inte haft en sättning på deras bostadsmarknad på 26 år.
Nej, det finns ju en sjukare ställen.
Så. Men jag tänkte så här, vi pratade ju om det här, det har stått ganska pessimistiskt till det, och vi pratade tidigare om att det just är småbolag och en del till och med ganska låg likviditet. Hur går då den kalkylen ihop? För att tänka, när det väl blir en sättning så är det ju extra svårt att ta sig ur de bolagen. Eller hur går tanken kring det?
Ja, det stämmer ju såklart. Det är ju ofta som jag känner att jag borde kanske minska ner lite i vissa innehav. Och det sker ju löpande någon form av ombalans mellan likvider och innehav. Men sen så beror det också på lite på om man tänker att det kommer hända något positivt inom 3 månader. Så kan jag vara redo att ta någon form av risk mot det. Men om det däremot handlar om att jag ska få 10% avkastning per år i ett papper som växer med 8%. Då hade inte jag kanske velat hålla det pappret med tanke på att jag inte tror att det kommer ta tillräckligt lång tid så att jag får en tillräckligt bra avkastning i det fallet. Så det känns som att jag satsar på mer kortsiktiga bett för att jag inte vill vara beroende av en långsiktig förbättrad situation i bolagen, utan att det räcker med att det händer någonting inom en kort tid. Vilket i och för sig också är någon form av sätt att skruva upp risken. Men i det här fallet tror jag det faktiskt kan vara lite mer safe just för mig att inte ha den här långa tidshorisonten just nu.
Jag tänker att vi går in då på de 3 case som du har just nu, eller som du har tagit med till podden i alla fall. Och först ut då är ju G5. Det är ett bolag vi också har kollat på tidigare. Mobilspelstillverkaren.
G5 är väl ett av mina största misstag att jag aldrig gick in i. Ungefär som Apple när det låg på P11 eller 12 för några år sedan.
Och hur går, jag tänker så här, G5 då, för de som inte vet, det har gått över 1200% senaste 3 åren. Och det är ju ganska galet.
Ja, helt senast.
Hur, är liksom, hur har varit dina tankar i G5 och hur tänker du på dem framöver?
Det senaste 1,5 åren så har ju caset varit att deras storsäljare Hidden City har gått från att vara kanske en liten del av deras intäkter till att vara en väldigt dominant del. Och det spelet har då vuxit först på iPad i primärt USA, sedan i västvärlden och sen nu på sista tiden i Asien och på mindre skärmar som Android och iPhone-mobiler. Och i G5 från här så finns det egentligen 3 stycken möjliga case som kan fortsätta driva värderingen. Och det är dels om Hidden City skulle fortsätta växa även under H1. De satte ju, bolaget släppte ju preliminära siffror för Q4 där de sa att de skulle omsätta ungefär 356 miljoner. Och det var i princip helt drivet om tillväxten i Hidden City. Den har igen inte stannat av ännu. Och om man säger att den inte kommer stanna av heller de kommande 3-6 månaderna så räcker det för att få ner värderingen ganska mycket till attraktiva nivåer. Sen så finns också caset att bolaget i dagsläget mest säljer spel som andra personer har utvecklat. För Hidden City är inte utvecklat av bolaget själva utan av en tredjepart. De har ett antal produkter som är nästan färdiga som har funnits ute i App Store och på Google Play ganska länge. Men där man fortfarande inte riktigt har börjat marknadsföra själva spelen. Och ett annat möjligt case är att något av dessa spelen blir tillräckligt bra för att motivera stor marknadsföring. Och då skulle G5 kunna fortsätta växa väldigt bra under hela detta året och även framåt. Fast med produkter med betydligt bättre marginaler. Vi snackar 30% eller 35% bättre. Så jag ser ju att mycket av uppvärderingen redan har skett. Men det som har skett har drivits helt av ökad omsättning. Och skulle de även lyckas öka marginalerna så finns fortfarande mycket uppsida kvar även inför 2018 och 2019.
Men så ligger alltså, det är rätt hög risk i då är spelet Hidden City. Om det minskar i popularitet, folk slutar ladda ner och slutar spela det, då torskar det hela bolaget på det.
Alltså det beror på hur man ser på det. Alltså det här spelet har varit stort sedan 2016, sedan typ sommaren 2016. Och de flesta användarna tillkom under förra året. Om man tittar tillbaka på G5s tidigare framgångar så hade man tidigare en superhit med The Secret Society. Och det spelet slog igenom runt 2013. Och 2016 så omsatte spelet fortfarande lika mycket som 2013. Och skulle något liknande ske med Hidden City så ska man inte se det här som tillfälliga intäkter utan mer som någon form av semi-återkommande intäkter för att användarna stannar baserat på de spelen de släppt tidigare ganska länge i produkterna när de väl börjat spela och investera pengar i dem.
Och vad tror du om caset i Kina då? För det är ju något som vi har pratat ganska mycket om och vi är ju överlag just, kommer man in på en sån gigantisk marknad och så går det ju alltid väldigt bra och det ser ut som att de har fått en hyfsat bra fotfäste.
Ja, i Japan har det ju gått väldigt bra framförallt och i Kina så har det gått bra men där finns fortfarande väldigt mycket mer att göra. Kina har ju typ antal mängden pengar som appar eller mängden pengar som användare spenderar i appar i Kina har vuxit med typ 270% de senaste åren. Kurvan är fortfarande rakt upp. Så 2015 var Kina ungefär lika stort som USA. Men nu så genererar de kinesiska appmarknaderna nästan dubbelt så mycket pengar. Japan ser också väldigt bra ut. Men i Kina, i och med att man fortfarande inte är på så höga nivåer som man visat att man klarar av att hålla i Japan, så finns det mycket som ändå talar för att det fortsatt finns uppsida på de kinesiska listorna. Och att man kan fortsätta sälja för mer där. Och skulle det ske så räcker det ju för att Hidden City ska fortsätta gå bra under första halvåret i år. Och tillräckligt bra för att trycka ner värderingen till väldigt bra nivåer i bolaget.
Vi tar nästa case då, EOS Russia. Och de investerar i någon form av ryska elektricitetstillgångar. Jag är faktiskt inte insatt där. De har gjort någon form av elreform i Ryssland.
Jo, det som hände var ju att tidigare så sköttes allting av staten. Och så, sen så delar man upp det här genom ett par olika reformer. Så nu finns det ett antal olika operatörer som driver näten i olika delar av Ryssland. Och EOS Russia var en liten del av det här och var med från början när reformen skedde. Men sen så har man efterhand som åren gått stuvat om ganska mycket i portföljen. Så idag så har man i princip enbart nätoperatörer. Och caset här är att de underliggande bolagen som EOS äger aktier i, alla de är noterade på Moskvabörsen. Och de handlas runt P4 på förra årets vinster. Och det är då ganska ineffektivt dåliga skötta bolag som det finns nog mycket potential i att förbättra vinsterna. Alltså från dagens nivåer. Och de har en underliggande, tillväxten i underliggande bolagen ligger runt 10%. Och så det låter ju som ett antal billiga innehav som EOS står äger. Och utöver detta så får man 40% rabatt. Så om bolaget skulle likvideras så skulle, och aktierna skulle säljas av, så finns det aktier i bolaget som de är värda 25 kronor. Medan kursen idag är 15 kronor. Så det handlas till 40% rabatt dessutom.
Låter ju som ett gammalt Buffett-case.
Ja,
verkligen.
Ta över bolaget och stycka upp det.
Det som är orosmålen just nu är ju att vdn säljer. Men de har ju inte en vd som utför något verkligt jobb utan de har en vd för att man måste ha ett vd på ett börsbolag. För han har ju inga arbetsuppgifter i princip. För de äger ju bara aktier i noterade bolag. Så man skulle kunna se det som att han på något sätt kanske, hans involvering i det hela kommer att minska och att det är därför han kliver av. Men annars så, de underliggande, många av dem delar ut pengar. Det mer så här halvlångsiktiga caset i EOS Rush är att det är pengarna som delas ut från underliggande går att använda till återköp av egna aktier eller förvärv av mer aktier i de underliggande bolagen. Sen så är det väl ett mer långsiktigt case att det hela bara delas upp helt och hållet, vilket säkert vore motiverat.
Det har ju gått i alla fall runt 200% de senaste 3 åren. Tessa, hur går tankarna idag då framöver? Varför behåller du bolaget och varför köpte du från början?
Alltså uppgången som har skett, det har ju berott på att underliggandes lönsamhet har förbättrats. Så det är inte så att det är dyrare nu om man jämför med hur det såg ut innan de här 200%.
De håller sig på ungefär runt samma multiplar alltså?
Ja, exakt. Och sen så har det ju varit, alltså innan det gick 200% så hade vi ju kraschen i rubeln då 2013-2014 någonting, då i samband med Ukraina. Och det tryckte ju också ner alla kurserna på de underliggande. Och sen så har ju rubeln återhämtat sig sen dess, vilket är delvis har motiverat delar av uppgången. Så det är inte så att det har gått upp oberoende av underliggande, utan det är Jag har så följt med ganska bra. Rabatten har till och med ökat sen ett par år tillbaka.
Du är rätt håsad på ett annat ryskt bolag också.
Ja.
Kopy Goldfields.
Jag är rysk, men de är ett prospekteringsbolag i alla fall med guldfyndigheter i Irkutsk.
Ja, det stämmer.
Gillar du ryska bolag eller är det bara ett sammanträffande?
Jag tror att det är ett sammanträffande. Eller så är det ett sånt här naturligt sammanträffande som skapats för att mycket i Ryssland ändå är billigt. Det är ju få fickor av västvärlden som är jättebilliga just nu. Men däremot i Ryssland så är det mycket billigt. Om man då bolagen är noterade i Sverige så blir det så att då ser ju saker väldigt billigt ut i jämförelse med mycket annat. Så det kan ju vara del av förklaringen.
Men hur går tankarna med det bolaget då? Är det ett guldspäck bara eller är det specifikt just det här bolaget som är intressant?
Alltså det är bolaget specifikt som är intressant. Det finns ett börsvärdet är runt 110 miljoner. Och man har väl skulder på i närheten av 15 miljoner, så inte så stora. Och man har drivit ett projekt som heter Krasny de senaste 6-7 åren. Och genomfört ett antal borrprogram där. Och sen ungefär halvvägs på vägen så klev en partner in och köpte 51% av licensen. Och sen det som har fortsatt att borra för pengarna man köpt licensandelen köptes för. Och i december så gick man ut med att om man tar den här licensen och omvandlar det till en gruva och gör alla investeringar så förväntar man att man ska få ett positivt kassaflöde från start och byggande tills gruvan är avvecklad på runt över 3,5 miljarder svenska kronor. Och detta äger man då 49%. Det är ett spel på att dels att de har en partner som har verifierat att verksamheten verkligen är på riktigt och att de inte bara ljuger rakt ut till aktieägarna. Och dels ett spel på att det är guldtillgångar som är väldigt lågt värderade i relation till andra juniora prospekteringsbolag. Och jag tror att man i dagsläget hade kunnat göra en exit från detta till långt över dagens värdering om man hade sålt sitt projekt till sin partner. Men att bolaget inte riktigt är intresserad av detta för de ser att det kan bli ännu bättre om man håller i det längre.
Så det är lite av ett till värdeinvesteringscase där alltså?
Alltså man kan ju knappast se en junior guldprospektering som värdeinvestering, eller vad säger du? men om, jag tror faktiskt att de hade kunnat likvideras för långt över dagens kurs om det funnits intresse för det.
Vad tror du, om du får ge en gissning, vad tror du om guldpriset av 2018?
Dålig fråga.
Alltså jag har inte en blekaste aning. Jag tror inte att det kommer att krascha. Men det beror ju på massa faktorer som jag inte har en aning om. Alltså grejen med råvarurelaterade bolag som är väl att jag tror att det ska vara grejer som med dagens guldpris är jätteintressant. Eller dagens oljepris eller dagens järnpris. För jag tror inte man som individ har så stor chans att gissa priserna. Så det ska ju vara att nuvarande pris räcker för att motivera ens investering i mina ögon.
Ja, det tycker jag låter klokt.
Sunt förhållande.
Och helst ska man ju då ha lite marginal neråt också så att det är lugnt ifall det sker någon form av fall. Sen kan man ju inte ta höjd och i oändlighet.
Om vi ska summera upp allting då. Om du får ge ett råd till den som lyssnar på den här podden. Vad skulle du ge då för råd?
Att inte lyssna på vad jag säger rörande vilka bolag. För jag tar alldeles för hög risk.
Får man spola tillbaks då?
fall. Men det är kul ändå att du var liksom lite Ryssland-inriktad. För vi har många frågor om, liksom, emerging markets, vilka som är intressanta marknader att kolla in på. Så det är ändå rätt schysst att kunna skeppa ut två stycken, inte ryska bolag, men bolag som verkar i Ryssland.
Det blir ju lite vad man hamnar där man inte ser saker som är för dyra.
Ja, Ryssland är intressant eftersom det är mycket som är billigt. Och det är väl framförallt för att man ser också risken i Ryssland och att det verkar ju generellt ganska korrupt och sådär. Så att det kan ju vara, hittar man ett guldkorn så får man antagligen till väldigt bra pris.
Ja, sen är det väl så också att typ hela deras BNP består väl av energiexport.
Så är det väl, naturgas och
exakt. Olja. Så det är hela det med att man håller på att fixa lite förnyelsebar energi och grejer. Kan ju liksom göra att Ryssland åker lite på en bajsmacka.
Och då är det här i alla fall ett case som tjänar på låg rubel och ett case som tjänar på hög rubel.
Ja, då är man hedgad.
Ja, det är ju fan hedgning. Det är ju svinbra.
Har du koll på, jag tänker, ryska marknaden övrig? Liksom, vad är det för typ av ägare i de här bolagen? Sitter man och handlar? För Sverige har ju verkligen en småspararkultur där alla äger aktier. Eller väldigt många i alla fall. Hur ser det ut i Ryssland?
Eller är det så att de ryska oligopolerna som sitter och äger alla bolagen?
Alltså EOS tillgångar är till majoriteten ägda av staten. Så, eller de bolagen de äger aktier i. Skörande Copys Partners är det ett bolag som åtminstone till 20% är ägt av BlackRock. Och sedan så är det en partner som i dagsläget inte är noterad men som ska noteras eventuellt nästa år. Men jag har ingen koll på hur ryska småsparare agerar.
Jag kan inte tro att de har särskilt särskilt bra sparförhållanden. Men just där att det är många, alltså det är staten som äger, det är ju rätt vanligt i sådana här länder. Ryssland, så är det vanligt i Kina också. Så det förvånar mig inte alls.
Ganska vanligt i Sverige också.
Ja, det är det i och för sig. Vattenfall.
Grymt, men avslutningsvis, var kan man följa dig någonstans? Du heter ju @89olle på Twitter och du har en blogg också.
Yes, jakten.blogspot.se.
Grymt, då kan man gå in om man går emot ditt råd då, i sånt fall.
Kan man gå in med lite hate?
Ja,
ja gärna, det förtjänar jag.
Nej, men jag tycker faktiskt att man ska kolla in. Du skriver ju framförallt väldigt mycket om G5. Väldigt mycket intressanta just, ja men siffror kring deras spel och så här. Så tycker jag, är man intresserad av bolag ska man definitivt gå in och följa dig. Och sen avslutningsvis, tack för att du var med på podden.
Ja, det var grymt, fan, riktigt lärorikt. Bra, två bolag jag inte hört talas om innan.
Tack för att du fick vara med.
Ja. Tack.
Stort tack till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt av Market Makers. Och det vore kul att höra vad ni tycker om den här intervjun. Och om ni har förslag på fler gäster som sagt. Och kontakta oss gärna på podcast@ipo.se eller på Twitter @marketmakerspod.
Jag tycker för att det är sjukt intressant att höra olika investerares, ja men vad de har för strategier och hur de tänker. Och det är liksom, där med case slänger vi in som en liten, delvis som en liten krydda för att många tycker att det är kul liksom att höra specifika case. Men också just för att höra så här resonemanget, varför har de tagit in det här bolaget. Och, för mig är det i alla fall sjukt lärorikt att höra hur folk
absolut
tänker.
Absolut, det bygger på ens egna världsperspektiv. Och förhoppningsvis för dig som lyssnar också har ju ett värde i det.
Och som vanligt, podden produceras ju av IPO.se, så stort tack till dem. Glöm nu inte att gå in och följa nykomlingen på Twitter, Fransén_Fabian. Och sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat.
Vi hörs om en vecka.